I 12 år har du frågat, vem är John Galt? Det här är John Galt som talar. Jag är människan som älskar sitt liv. Jag är den som inte offrar sin kärlek eller sina värden. Så inleder John Galt sitt tal i Ayn Rands bok Och världen skällde, som vi ska prata om idag. Med mig har jag Alexandra Ivanov Hökmark, biträdande chef för Timbro. Och jag som pratar, jag heter faktiskt inte John Galt utan Benjamin Julin. Vad är din relation till Och världen skällde, Alexandra?
Min relation till Och världen skällde är att det var den första politiska bok jag läste. Nu ska jag se här, 2004. Då var jag en ung, engagerad medlem i Moderata ungdomsförbundet som hittade en mycket stark politisk kompass i Ayn Rands bok. Efter det så har jag läst den 3 gånger. Varje gång som jag behövt lite då så moralisk vägledning.
Hur gammal var du första gången du läste den?
Då var jag 14 ungefär, 15 kanske.
Är det en bra första liksom, ålder när man läser den första gången?
Ja, jag brukar säga att alla borde läsa Och världen skällde ungefär när man är 15-16 för att få bli maximalt inspirerad av boken. Min bror brukar säga att det borde vara 18-årsgräns på att läsa den.
När var senaste gången du läste den?
Det var ett tag sedan. Det var ungefär, nu ska vi se här, 8 år sedan.
Hur har den påverkat ditt liv mer än att du har blivit liberal?
Ja, det hade en väldigt stark påverkan att just sätta min politiska kompass. Och för mig så har boken haft en stor påverkan i att känna att man har ett ägarskap över sin egen framtid och sitt öde. På ett väldigt starkt sätt och på ett sätt som har varit, som har gett mig väldigt mycket kraft i mitt liv. Att man behöver fatta beslut och stå för dem, men gör man det så blir saker också väldigt bra.
Nu är du inne på något jag tycker är intressant, för det här är ju en bok som man ofta pratar om som en politisk bok. Men det känns så mycket i den här saker som snarare gäller för det egna livet än för samhället. Alltså det är fokus på arbete och professionalitet och sådana saker. Finns det något sånt du har liksom tagit med dig?
Absolut, och det är intressant för en av våra största vänsterradikala i Sverige, Kajsa Ekis Ekman, brukar ju säga att hon har tagit mycket inspiration av Och världen skällde, av just det här självhjälpsdelen. Att det är den här att man får mycket kraft utifrån den här boken, att det är en bra vägledning att våga tro på sig själv, ta för sig, inte be om ursäkt. Så för mig så hjälpte det väldigt mycket på det sättet. Å andra sidan tror jag också lite att det hänger ihop med hur man ser på att saker fungerar också i samhället.
Mm. Det var någon episod för några år sedan där rapparen Silvana Imam sa att hon var inspirerad av Ayn Rand och då behövde backa från det för att hon fick så mycket kritik. Men det var väl just det här hon menade.
Hon var inne på precis samma sak.
Finns det något konkret avsnitt eller någon konkret poäng där du tänker det här liksom borde fler ta till sig även om man inte är höger?
Ja, då kommer vi tillbaka till det här till, skulle jag säga, att våga fatta beslut och stå för dem. Det är en återkommande typ av scen i den här boken. Att någonting har hänt, det är svårt, man måste agera. Och sen så är det ingen som riktigt vågar göra någonting. Och så säger man återkommande då att men om vi gör det här nu, tar du ansvar för det? Och så har vi ett antal starka karaktärer som då säger ja, jag tar ansvar. Och sen så händer det någonting, så vågar man agera. Så det är någonting som verkligen har inspirerat mig.
Med risk för att spoila någonting, en avsnitt jag tänker på är när de korsar den här bron som gjorde i Reardon Metall. Och då är Dagny med och Hank är också med. Och då verkar de riskerar ju inte sina liv för de tror ju inte att det är farligt, men de tar ansvar, de är där.
Exakt, och precis. Och den typen av scener som sagt är väldigt återkommande. Och det har verkligen haft en väldigt direkt inflytande på mig. Att när det är så här lite svårt, man kanske har någon typ av ledarroll, eller så är man en i gruppen, att våga säga så här, vi gör det här, jag tror på det här, jag tar ansvar.
Hur tycker du att det finns någon passage i boken ganska tidigt när det är en person som ska skaffa fram någon leverans av järn och inte har lyckats med det riktigt. Och så säger han att han har gjort sitt bästa. Och då säger Dagny att hon blir arg på honom för det spelar ingen roll egentligen utan det viktiga är att han får fram det här järnet. Vad tänker du om det?
Det är intressant. När jag var yngre och läste den här boken så kände jag mig ändå rätt inspirerad av den typ av mentalitet som Dagny Taggart visade på. Inte så mycket gentemot andra personer egentligen, utan väldigt mycket gentemot mig själv. Att inte låta undanflykter eller bortförklaringar vara tillräckligt. Så det positiva i det där är att för mig har det verkligen hjälpt att det räcker inte med att ha en bra bortförklaring, utan målet är ju att lösa uppgifter och att klara av dem. Men det är också här som det blir lite hårddraget, för att självklart så är det väldigt många tillfällen i livet när man gör sitt bästa och det är tillräckligt. Så att det är den här typen av balansgång som jag helt enkelt har gjort väldigt mycket när jag tänkt på Ayn Rand.
Ja, för de är väl inte så bra ledare egentligen, de här karaktärerna?
Det är en väldigt bra fråga. På ett sätt så är det självklara svaret nej. För att en bra ledare måste ju få andra personer att växa. Man måste, en person som har haft svårt att göra någonting en gång ska ju kunna klara av att göra nästa gång med rätt typ av vägledning. Och det är inte så mycket vägledning här.
Nej.
Men det jag tycker är väldigt bra ledaregenskaper, det är just det här med att ta ansvar. Att man inte delegerar ansvar till gruppen eller till ingen. Och det är ju typ av problem vi ser rätt ofta i Sverige på olika positioner. Det finns ingen som har tagit ansvar, det är ingen som vill ta ansvar. Så den delen tycker jag är väldigt bra. Men kanske inte riktigt på att få sig medarbetare att växa.
Nej. Inför det här avsnittet så ställde jag frågan på Timbro förlags Twitter vad folk tyckte om Och världen skällde. Och vi fick in några positiva kommentarer och några negativa. Och de negativa var överlag då från vänstern. Bland annat Joel Stade skrev: det är objektivismen som är problemet. Det och de platta karaktärerna. Vi fick en kommentar där någon skrev att allt är skrattretande uselt. Språk, dramaturgi, gestaltning och dialog. Och Gustav Götberg var också lite kritisk och skrev att en vit vägg i ett kontorsrum beskrivs på 47 sidor är då dåligt, tyckte han. Vad vill du svara dem, den vänster som är kritisk mot boken? Då kanske inte Gustav Götberg som ändå hade en ganska rimlig kritik.
Precis. Jag tror att till att börja med så behöver man läsa den här boken på engelska.
Mm.
Det kanske är ett sådär elitistiskt svar från någon som har läst Och världen skällde tre gånger. Där upplever jag att språket är en väldigt stor del av det och den är inte lika bra på svenska som den är på engelska. Så att till att börja med så läs den på rätt språk, det språk som den är skriven på. Till de som avfärdar den så tror jag det handlar väldigt mycket om på vilket sätt man läser den. Det finns saker som är lite extrema och definitivt hårdragna. Till exempel tycker jag själv att sättet man beskriver karaktärer på är rätt speciellt. Det är ju alltid så att de som har rätt typ av moral och är bra personer också beskrivs som väldigt fördelaktigt utseendemässigt. Och de som är någon typ av antagonister beskrivs alltid på ett negativt sätt. Och det handlar allting om att man är kort eller lång. Jag själv är rätt kort, vill jag ha sagt. Långt eller kort hår och om man har utstrålning eller inte. Så att så är det ju. När jag läste Och världen skällde så såg jag inte det här som per se egentligen så utseendemässiga beskrivningar, utan som en typ av helhet. Att om du är en bra person så egentligen lite oavsett hur du ser ut så har du stark utstrålning och annat. Men det sagt, så där tar den ju i lite så att säga. Som på ett sätt som jag själv tycker blir för mycket. Men det är också rätt att missa skogen för träden. Och just det här budskapet om att du äger din egen framtid. Du behöver bry dig om dig själv för att också kunna vara en positiv kraft i ditt samhälle. Att inte överhuvudtaget tänka på dina egna behov är inte någonting positivt. Utan du behöver också utgå från vad du mår bra av och vad du vill. Och där finns ett väldigt starkt budskap. Sen så är det ju så att det är ju någon typ av lovsång till att förstå vikten av konkurrens, att inte vara rädd för att någon annan utmanar dig. Det är ett genomgående tema. Om du har ett stålföretag så är det positivt att det finns ett annat stålföretag. Om du har äger en järnväg så är det positivt om någon konkurrerar med dig på den. Och där är det väl så helt ärligt att bland vänsterkrafter så förstår man inte alltid den här mekanismen och hur viktigt det är. Och då är det också rätt naturligt att man inte gillar den här boken.
Mm. Det här med ytlighet, det är nästan så att man kan bli avskräckt av det, just där de här karaktärerna är så perfekta. Det finns en episod med Francisco D'Anconia, om jag uttalar det korrekt, antagligen inte, som då, där hon skriver så här, för det är Dagny som beskriver honom, det är hennes barndomsvän va, som hon har någon typ av kärlek till. Och då skriver hon så här, säger hon så här: Francisco hade kunnat vinna varje lokal tävling, men han ställde aldrig upp i några, förstås. Alltså han är bara så bra, men hur vet man då att han hade kunnat vinna?
Oh.
Och det är så återkommande. Och så är det någon gång han har investerat jättemycket pengar på börsen och tjänat pengar på det. Men det var samtidigt som han studerade. Och då frågade hans pappa när han hade tid att studera aktiemarknaden. Och då svarade han, jo, när jag skrev en uppsats om det inflytande Aristoteles teori om den orörliga rörelsen hade utövat på nutida metafysiska system. Det där är ju för mycket, så man tröttnar ju.
Ja, det finns ju, det är otvetydigt så att karaktärerna som är bokens hjältar är hjältar på alla vis. Men det är också så som jag har valt att läsa den här boken, som någon typ av, jag vill inte säga science fiction, men lite åt det hållet. Att det här kanske inte är en vanlig berättelse om människor. Det är inte en novell på det sättet. Utan genom att ha väldigt starka karaktärer, då både hjältarna och skurkarna, så fick man få fram poängen hela tiden. Så jag ser det verkligen inte som en vanlig typ av då roman, som jag ska ha sagt tidigare, utan att det är någon typ av hjälteberättelse. Så att man får nästan se det på det sättet. Annars så, återigen, så förstår jag om det känns lite magstarkt.
Och det kanske, eller det är väl det som är styrkan, just att den är så olikt allt annat och att hjältarna är hjältar på ett sätt som inte finns i någon annan litteratur.
Det är en väldigt bra poäng. Det är att man drar ut de här linjerna som gör den så tydlig. Och om det är någonting som jag tycker att behövs lite mer av när det kommer till böcker och författarskap, så är det väl att våga vara lite tydlig i synnerhet. Mm. Här finns ju någon typ av filosofisk ambition. Och den kan man diskutera, men den finns. Och då är det ju intressant att göra det och visa dem genom kontraster och tydlighet.
Mm.
Och jag ska bara säga det att jag personligen blir inte så störd av sånt. Utan jag förstår att det är hårdraget och att det är ett sätt att visa på skillnader och måla upp den verklighetsbild som vill förmedlas.
Mm.
Men har man lätt att bli störd av sånt, så kommer man att bli lite irriterad på den här boken.
Jo, man måste på något sätt ha en motsatt inställning lite till Ayn Rand och vara lite generös och förlåtande. Alltså inte tänka att allt ska vara perfekt. För det är ju inte perfekt i boken. Och vänstern brukar alltid säga så att Ayn Rand levde på socialbidrag i slutet av sitt liv. Och jag vet inte om det stämmer. Men för mig spelar inte det så stor roll. Det här verket är liksom större.
Jag håller helt med, och det spelar ju, runt Ayn Rand så blir det väl någon typ av subkult,
ja.
Som jag tror är rätt, kanske inte livskraftig, men den finns helt klart fortfarande. Men det är ju väldigt, väldigt många som har läst den här boken och som, precis som jag, helt enkelt ser det som en intressant typ av politisk litteratur. Som dessutom är en väldigt fin källa till att hitta kraft i sitt liv och inspireras på rätt sätt.
Varför tror du att Ayn Rand har blivit så populär i Sverige? Jag funderar på det, om Ayn Rand är mest översatt i hela världen till svenska, om det finns något annat språk med mer översättningar.
Jag har funderat mycket på det här själv, och jag gjorde det i synnerhet för typ 10 år sedan. Och då var det ju, nu ska jag se här, då var det cirka 10 år sedan jag läste den första gången.
Ja.
Och jag tror faktiskt att den typ av insats som man gjort av bland annat Timbro,
ja,
där man har översatt och spridit Ayn Rand, har bidragit väldigt mycket. Jag kommer ihåg att det var typ ett decennium sedan, så läste jag någon typ av text som handlade om att, och världen skällde, hade getts ut i princip den största upplagan i hela Europa, i Sverige. Så att på något sätt så tror jag att det är Ayn Rand vi ska tacka för, att vi har en så extremt livskraftig höger som är så principiell och som är så framgångsrik opinionsbildande, just för att man vågar och orkar driva på tydligt.
Ja, ja, men otroligt stark insats av Timbro, om vi får säga det själva.
Ja, absolut. Ja. Jag kommer ihåg, det här var väl också ungefär 10 år sedan, så var jag på en Ayn Rand-fest i något av de gamla skyddsrummen. Och då var det väl Johan Norberg, Mattias Svensson som var där. Om jag inte missminner mig var Kajsa Ekis Ekman också där. Det var liksom en fest med typ 150 personer. Någon som läste högt ur boken. En dramatiker som också hade läst Ayn Rand. Och den typen av tillställningar med rätt normala människor tror inte jag att man ser på så många håll i Europa.
Nej. Och Timbro gav väl ganska tidigt ut Ayn Rand, men den här senaste gången så har man förbättrat översättningen och jobbat med boken och så här, det är en ny utgåva.
Exakt. Och där har jag en liten synpunkt som biträdande chef. Och det är att den senaste utgåvan var väldigt stor.
Ja.
Den första jag fick av Timbro, det var liksom någon typ av pocket där man hade tryckt in 1000 sidor. Så att jag tror att vi eventuellt behöver ta ett nytag så vi kan sprida det här viktiga budskapet till fler. Där vi gör något mer kompakt igen.
Ja, nu jag håller med. Jag hoppas att Andreas lyssnar. Det borde han göra. Det är ideologipodden. Ja, jag hade med mig den till Berlin och det är svårt att tänka sig att man skulle ta med sig den här utomlands och sitta på ett café. Alltså.
Jag läste om rätt många delar igår och då tog jag den på tunnelbanan. Mm. Bara det var rätt svårt. Det är ju någon typ av tegelsten.
Ja, verkligen.
Det är större än tegelsten.
Ja, nästan tyngre.
Exakt.
Om vi ska bli mer konkreta, vilken är din... Ja, men säg topp 3 bästa karaktärer i boken. För jag kan nästan gissa vilken som är den främsta.
Ja, intressant om du gissar rätt. Men jag skulle nog ändå säga i slutet av dagen att Dagny Taggart är min favorit. Mm. Dels från ett kvinnoperspektiv. Det här är en av de karaktärer som jag tycker beskrivs på ett lite mer spännande sätt. Att hon är en del av en stark företagarfamilj. Hon får inte leda det företaget trots att det är väldigt uppenbart att hon är mest kompetent för att hon är en kvinna. Så hennes bror som inte är lika intresserad och inte lika duktig får bli chef efter deras pappa. Men hon är ändå jättebesjälad av det här, jobbar jättemycket, tar ansvar, är nyfiken och vågar hela tiden, apropå det här som jag varit inne på, fatta beslut och ta företaget framåt. Så att på många sätt så tycker jag definitivt att hon är min favorit.
Mm.
Vad tycker du om henne?
Jo, men jag tycker att hon är otrolig. Och verkligen en otroligt stark kvinnokaraktär. Jag har svårt att tänka mig någon annan i andra böcker där som jag skulle säga är liksom lika stark. Jag tycker det är så häftigt i intensiteten i allt hon gör. Ibland så säger hon så här, ja, men arbete, det är det viktigaste som finns. Det, och sen, efter att hon har sex med en annan karaktär i boken, då säger hon, det enda jag vill, eller liksom det enda som spelar någon roll, det är att jag har haft sex med dig. Liksom. Och så att hon är fullt liksom, fart in i allting, det tycker jag är så häftigt. Det är ju så man vill leva livet.
Jag håller helt med, just den här intensiteten. Jag kommer ihåg nu när jag bläddrade i den igår så hittade jag 2 gånger när Dagny inte har sovit på ett par dygn för att hon måste jobba, hon måste beklara med sina uppgifter. Och det är såklart, apropå det vi har varit inne på, inte helt realistiskt, men det är en typ av passion som jag tyckte var väldigt inspirerande när jag läste den, i synnerhet när jag var yngre. Men just det här att ta för sig och som en kvinnokaraktär så blir det extra inspirerande tycker jag.
Mm.
Och sen så några fler då. Min favorit nummer 2, det är Hank Reardon som då äger det här framgångsrika stålföretaget.
Mm.
Och i det företaget så vågar de då satsa på en ny typ av produkt, Reardon Steel, om jag inte missminner mig, som han då tar fram som en ny typ av valering som gör att stålet är bättre, billigare och starkare. Och det jag tycker är fantastiskt med den här karaktären är nog att den här, just Hank Reardon är väl den som är närmast att också vara lite mänsklig. Han brottas med relationer där han har en fru som inte tycker om honom, som inte stöttar honom överhuvudtaget utan bara förväntar sig saker av honom på ett sätt som jag skulle säga beskrivs som en rätt klassisk dålig relation. Samtidigt som han är väldigt snäll och omtänksam om olika personer, inte minst om Dagny. Han vågar satsa, han kommer från ingenting, han jobbar hårt, han bryr sig om sitt samhälle. Så att han är egentligen en av mina absolut, han är ja, som sagt min näst största favorit. Mm. Och han vågar också göra upp med en del saker under bokens gång. Vågar fatta beslut som han mår bra av efter att under väldigt lång tid bara fatta beslut som andra mår bra av.
Jag funderat på den här karaktärsutvecklingen i boken. Jag vet inte om det är så mycket av det. Det känns som de är ganska statiska. Men Hank kanske att han utvecklas under boken.
Ja, precis. Det är en väldigt bra poäng. De andra är statiska i väldigt hög utsträckning till och med. Alla andra är rätt statiska. Mm. Men hos just Hank Reardon så ser man någon typ, eller en rätt tydlig utveckling som känns väldigt positiv.
Och den tredje karaktären som du rankar högst?
Ja, då måste jag ju välja Eddie Wheelers. Mm. Och det här är en person som är med från början till slutet. Som har i generationer jobbat på Dagny Taggarts familjs företag. Som är en väldigt trofast och hårt arbetande person som ser det bästa i rätt mycket. Som vågar tro och ta inspiration av saker som händer. Genom hela boken så vägleds han av en typ av kompass om vad han tycker är rätt och fel. Och sen så med då en lite större dos av mänsklighet så försöker han navigera efter det. Samtidigt som det han tror på, det står han också för. Även när det blir svårare i boken. Så det tycker jag är jättepositivt. Som du kanske har märkt så har jag inte nämnt John Galt.
Nej.
Jag vet inte, nu blir jag utesluten ur Ayn Rand Society. Jag är inte medlem där. Men jag hade lite svårt att greppa honom egentligen alla gånger jag läst boken. Till att börja med så är han frånvarande i stora delar av boken, bara någon typ av karaktär som finns i skymundan. Och just när det kommer till honom så tycker jag att det blir för mycket av den här typen av orelaterbar superkaraktär. Och det här är ju kanske den som är mest fiktion. Så på ett sätt så tycker jag det passar in väldigt väl, det stärker berättelsen. Men jag får aldrig en relation till honom i hela boken.
Nej, det är intressant. För Dagny är ju också nästan en superkaraktär, men där känner man mycket mer för henne. Och liksom får mycket mer av en relation till henne.
Det är min värsta scen i hela boken och jag spoilar, jag ber om ursäkt, som tog mig väldigt hårt. Jag vill understryka i synnerhet när jag var lite yngre, ja. Men det är ju när Dagny Taggart lämnar Hank Reardon för John Galt.
Ja.
Det tyckte jag var väldigt jobbigt.
Grät du?
Jag grät.
Men det här var
jättemycket.
Det var inte igår på tunnelbanan.
Nej, det här var 2004 eller 2005.
Ja.
Och 2008.
Ja, men det är hemskt. Det borde hon inte ha gjort.
Verkligen inte.
Tycker jag med Eddie Wheelers är intressant, för han har ju en lojalitet mot företaget och mot Dagny. Så hamnar han lite mitt emellan Dagnys bror som heter Jim Taggart, eller James.
Han heter James och kallas för Jim.
Ja, det är ju rimligt. Och det tycker jag är intressant, för det, jag har aldrig läst en bok som handlar så här är det ju i arbetslivet eller en professionell tillvaro. Och det tycker jag hon fångar väldigt bra hur det är.
Verkligen, och i synnerhet som du var inne på, givet att Eddie Wheelers lojalitet också är mycket med företaget. Mm. Och sen som sagt, den är verkligen med Dagny också. Men det gör ju att han ibland hamnar lite emellan. Och nu ska jag inte säga allt för mycket, men när det kommer till olika typer av vägval mot slutet så har han ju svårt att veta vad han ska göra. Och ytterst, om jag inte missminner mig, så väljer han ju att stanna kvar med företaget.
Mm.
För det är där han verkligen befinner sig till slutet.
Mm. En annan potentiell titel för den här boken som på engelska heter Atlas Shrugged var The Strike. För det är ju ett genomgående tema att det pågår en strejk där entreprenörer säger nej, men vi blir inte tillräckligt uppskattade, samhället motarbetar oss, då lämnar vi. Och så ja, får ni se hur ni klarar er utan oss. Vad tänker du om det temat?
Ja, det är väldigt intressant. Som jag läste den, när jag läste den, så handlade det om att vi kommer inte leva bara för andra. Att ingen människa i världen lever för att uppfylla andra personers bara behov och helt bortse från sina egna. Mm. Att det blir liksom, det tar sig den spetsen. Att de också helt uttryckligen i boken förväntar sig. Du ska göra allt det här för mig. Du ska göra det här, att dina egna behov är helt satta i skymundan. Och det tycker jag då, dels från det här personliga relationer är rätt viktigt. Och kanske, det gäller nog både tjejer och killar, men som ung tjej så tyckte jag att det var en viktig insikt. Att det inte bara handlar om att få andra personer att må bra på bekostnad av allting man själv tycker. Ja. Så såg jag det lite. Men sen så är det ju också, som jag nämnde tidigare, någon typ av appell för att förstå vikten av konkurrens. Att våga säga att man kan excellera. Om det är någonting som man kanske behöver ha en större insikt om i både Sverige och Europa, så är det att låta vissa personer och vissa företag vara jätteduktiga. Mm. Nu drar jag en väldigt realpolitisk parallell, men Europa har ju i 15 år fallit efter USA och Asien i tillväxt. Och nu är det väldigt illa ställt. Och en del av det tror jag handlar om att man inte har varit tillräckligt duktig på att förstå att vissa personer och vissa då företag måste få vara allra bäst. Och det blir en dragkraft för hela samhället. Så att, ja, jag tyckte det var ett väldigt intressant budskap på flera sätt.
Mm. Om man ska vara ännu mer realpolitisk, jag har väldigt svårt för Elon Musk och Tesla som företag. Men jag tycker ändå att det som händer just nu i Sverige påminner väldigt mycket om det som händer i och världen själv, det med Tesla-strejken.
Elon Musk tycker jag är en väldigt intressant, ett intressant ämne om man pratar om Ayn Rand. För att på vissa sätt så skulle man kunna säga att det är någon typ av karaktär från boken. Mm. Men samtidigt, det som i alla fall var en viktig sak när det kom till mig med budskapet, det var att bara för att man värnar sina egna behov innebär det inte att man har en dålig moral. Och det är ju så som man i alla fall får känslan lite om Elon Musk. Hans moral känns ju inte alltid topp 10 så att säga. Men budskapet i boken tycker jag snarare är att du kan värna dina egna du kan värna dina egna behov samtidigt som du förväntas ha en hög moral. Och i hög moral innebär det också att behandla andra människor bra på ett liksom övergripande sätt.
Mm. Mm, ja, men han faller utanför det lite. Sen tycker jag också hon betonar ärlighet väldigt mycket. Att de här karaktärerna, de ljuger inte. Inte inför andra, men inte inför sig själva heller. Och att de som målas upp som skurkarna i boken, de ljuger hela tiden. Och de är antagligen mer egoistiska än vad de säger.
Det där är en väldigt intressant poäng som inte jag har tänkt på väldigt lång tid. Men just det här när det kommer till det. För det är ju verkligen så att de här bra karaktärerna, de lever ju också väldigt dygdigt. Och återigen, draget till sin spets, men ändå så. Och där är ju en bärande poäng att du inte ska ljuga för dig själv. Och det var också en sån sak som jag verkligen tog med mig som yngre person som läser den här boken. Att vara ärlig. Låtsas inte om som saker på sätt de inte är. Se problem, se möjligheter och hantera det på rätt sätt. Och som sagt, precis som du var inne på Benjamin, så vissa av de här karaktärerna, till och med alla av de dåliga personerna i boken, de tänker ju hela tiden på att få så tillskansa sig så mycket pengar som möjligt, så mycket förmåner, men att göra så lite som möjligt.
Vilket tycker du är det bästa citatet i boken?
Ja, det här är en väldigt bra fråga. Just när jag läste Atlas Shrugged så var citaten, och det här har ju att göra med att jag var typ 15, men de hade väldigt stor påverkan på mig, för det finns några som är väldigt slagkraftiga. Och som jag får ta gärna upp ett par stycken.
Mm, absolut.
För det första så var ju Ayn Rand väldigt påverkad av den ryska skolningen som hon hade, så inte den traditionella europeiska på den här tiden. Så hon har ju läst mycket Nietzsche, hon har läst mycket Aristoteles, hon har läst mycket Platon, för det är den typen av idétradition som hon snarare kommer ifrån. Och en sak som de gör i boken är att låna friskt, både Platon och Aristoteles är ju väldigt genomgående att man ser det. Och ibland så säger hon ju då det här med att A equals A, som vi alla känner igen från Aristoteles. Och det man kan säga så här, att om en sak är sann så är den sann oavsett om vi vill att den ska vara sann eller inte. A är lika med A. Det kommer aldrig bli B, även om vi vill det, kan man väl säga. Och det här hade jättestor påverkan på mig, att se saker som de är. Att A är alltid A, om det inte finns någon annan variabel. Så det var verkligen någonting som jag tog med mig från det här. Att inte låtsas om som att man, det kan vara någonting annat. Sen så har jag en annan favorit, och det här är nu på engelska. Och det var då helt enkelt: I swear by my life and my love of it that I will never live for the sake of another man nor ask another man to live for mine. Och det här tyckte jag var superstarkt när jag var 15. Jag kanske inte tycker att det är superstarkt idag. Om inte jag missminner mig hade jag typ någon typ av relation när vi typ, jag typ smsade det här till den killen. Ja, det hände mycket på 20 år.
Men det är fortfarande ett starkt citat.
Det är ett starkt, jag håller med. Ja. För det skulle jag säga, att just i relationer och just när man är yngre, ja, så är det väldigt lätt att man hänger sig på ett sätt som blir väldigt, kan bli destruktivt. Att man gör vad som helst för den person man vill vara med. Man är beredd på att ge upp vad som helst så länge man får vara med den här personen. Och det här var verkligen en bra, liksom, det var en bra vägledning för mig. Att ytterst så måste du leva för dig själv och du måste veta vad dina behov är. För mig innebar det också, för att kunna vara tillgodose någon annan persons behov så måste du börja med dina egna. Så det här tyckte jag var väldigt bra. Och sen så avslutningsvis vill jag bara säga ett annat citat som nog inte är från Och världen själv det, men som har varit väldigt viktigt för mig. Det här låter också lite banalt kanske. Det är: the question isn't who is going to let me, it's who is going to stop me. Och det här tyckte jag också bara var en viktig inställningsfråga. Och lite extra som tjej i karriärer. Att inte alltid be om lov utan be om ursäkt. Att det är inte någon annan som kommer göra saker för dig utan du måste göra dem själv.
Ja. Jo, men jag tycker det är väldigt fina citat. Och bra citat ska ju vara enkla också. Jag har faktiskt också samlat ihop några citat här.
Det här är det bästa jag gjort på flera år.
Jag vet inte, det kanske inte är ett citat, det är mer ett avsnitt. Men det är när de ska inviga en järnväg. Och då har Eddie Wheelers, journalisterna har tagit med sig en massa extra sidanband så att han ska kunna klippa det flera gånger och de ska få rätt vinklar och fotorna ska bli bra. Och så tänker han sig, ja men först ska han gå dem till mötes och klippa och sen säga nej, jag gör det bara en gång för det här ska inte vara något fusk. Och det är så häftigt liksom. Alltså för om man gör det flera gånger, alltså det blir inte bra. Allting måste vara äkta, annars bör man inte göra det.
Nej, jag håller verkligen med. Jag kommer ihåg den här scenen också. Precis. Och det är det som är coolt också med just den här karaktären. Att han växer i boken också på att bli ändå en person med egen agens.
Och sen en annat citat är från Hank får ett erbjudande om att sälja det här stålet från någon typ av statlig myndighet som bara, men du kan skriva en check, vi betalar liksom vad du vill. Och då säger han, nej jag vill inte sälja. Och då frågar han varför. Då säger han, jo men därför att den är min. Och det konceptet är så starkt liksom. Det är ju inte bara det här kapitalism, marknadsekonomi. Det är inte bara pengar eller att man ska ha det bra själv. Det är något större.
Verkligen, och här tror jag det finns en annan sak att ta med sig från den här boken. Man måste nog ha en borgerlig sida om man ska hitta den här. Men det är att i den här skapelsekraften som människan står för så är pengar en typ av drivkraft som är viktig. Men det är också det man skapar. Och som jag tycker är ganska genomgående här som är rätt häftigt, det är att boken är mångdimensionell när det kommer till människans skapelsekraft. Människan är en del av naturen, vilket vi också är. Det har att göra med att till exempel när en kompositör skapar musik så kommer det från det här fantastiska som är människan, det är mänsklig förmåga, kreativitet, innovation. Allt det här uppmuntras på ett sätt som jag tycker är väldigt inspirerande.
Ja, den är ju verkligen, den hyllar ju arbete på ett sätt och mänsklig skaparkraft som Jag vet inte vad man skulle hitta det lika starkt i någon annan bok.
Och det, nej, det håller jag verkligen med om. Och det är ju en intressant sak idag när det finns någon typ av sviktande självförtroende för västvärlden. Mm. Det har ju alltid haft väldigt svårt att förstå. Vi befinner oss i den största och vackraste av civilisationer med alla de problem som finns och har funnits under väldigt lång tid. Men det finns ingen tvekan om att det är höjdpunkten av mänskligt liv på jorden. Det är unikt rikt, det är unikt fredligt fortfarande. Och allt det här kommer ju från vår förmåga att göra saker och skapa saker. Och på det sättet så är det någon typ av hyllning till det också.
Mm. Men det är samtidigt också så här, höjdpunkter för mänskligt liv, men också känns som en höjdpunkt för staten. Alltså staten kontrollerar ju mycket, framförallt som du sa i Europa. Det är lite det här när temat är att man ska gå på strejk. Jo, det är såklart att allting inte är perfekt och att staten lägger sig för mycket och att vi har en, ja, med att företagare smutskastas. Men det sker ju ändå en positiv utveckling. Man kanske ska ta fasta på det och inte bli för pessimistisk.
Verkligen. Och nu använder jag mina årsringar som något typ av inlägg här. Men om jag har förstått det så typ på 70-talet, herregud, hur var Sverige då? Stora, statliga eller i alla fall halvstatliga företag. Allting var superreglerat. Vi hade, ja, apoteken var drivna av staten. Man jobbade på ABB eller Ericsson. Man bodde i Vällingby.
Nej, ja. Det gör jag nu. Det har inte förändrats.
Nej, nej, men det är så. Det har jag också gjort. Ja. Men någon typ av ABC-stad.
Ja, absolut.
Men det sagt så tycker jag ju att det finns en annan intressant poäng som du är inne på också, som jag ser väldigt mycket i Europa idag. Där den här franska etatismen har fått en helt annan typ av inflytande, i synnerhet efter att Storbritannien lämnade EU. Som jag tror att Ayn Rand mycket väl hade kunnat skriva flera böcker om strejker kring.
Mm. Jag har en fråga.
Ja.
Du som har läst inte bara den här boken utan andra böcker. Om du vill ge en liten guide till Ayn Rand. Är det den här boken man ska börja med? Du kanske kan kommentera filmen också som har getts ut, om det är någonting man borde se.
Ja, jag ger jättegärna en guide till att läsa Ayn Rand. Och då skulle jag säga att börja med Lovsång. Den är lite kortare. Den är väldigt inspirerande. Och beskriver de här dragen som hon vill få igenom, men på ett lite mer lättsmält sätt. Efter det skulle jag då säga att gå vidare till Atlas Shrugged på engelska. Det kommer vara mycket bättre, jag lovar. Och sen så vill jag vara lite oortodox här och säga våga bläddra. Att så här, är det att det känns lite segt, hoppa över 10 sidor. Gustav Göthberg, du hade kunnat ta dig förbi den vita väggen. Och sen så skulle jag säga att avsluta med, om man ska ta 3 böcker som någon typ av läsguide, med Urkällan. En annan fantastisk bok som jag dessutom skulle säga funkar på svenska, men som också är mycket, mycket bättre på engelska. The Fountainhead. Som är lite mer en Hank Reardon-bok skulle jag vilja påstå.
Okay.
Och sen skulle jag också bara vilja säga att jag tycker ju att alla personer som är engagerade i ett borgerligt ungdomsförbund, politiskt, som tycker det är intressant med politisk filosofi, verkligen ska läsa de här böckerna. Jag tycker att det ger en intressant insikt och vägledning. Det svartvita och kontrastrika, det gör det ju spännande också. Och sen så får man inte vara för snarstucken när man läser det, utan inse att det är en bok, en fictionbok, som ska tas på det sättet som den är skriven på.
Ja, man måste låta sig inspireras.
Ja, exakt. Och hitta grundberättelsen, och sen behöver man ju inte gilla den. Men det är ju den som är intressant.
Ja, och med det så avslutar vi det här avsnittet av Ideologipodden. Tack för att du varit med, Alexandra.
Tack så jättemycket.
Och tack för att ni har lyssnat.
Du har lyssnat på Ideologipodden, en produktion från Timbro. Redigeringen står Johan Skugge för, och musiken är gjord av Anders Meissner.